Välkomna till veckans hockeypodd med Hockeystudion. Och idag så är vi bara två i poddrummet. Hans Abrahamsson vilar ut på Kap Verde just nu. Tellqvist, vad tror du han gör precis nu när vi sitter och poddar här 11.00 på en måndag?
Han har en frozen margarita i handen och bara njuter.
Tror inte han har ångest för att han missar det här tillfället också? Att vi får massvis med airtime nu när inte han är med.
Jag tror att han trivs som fisken i vattnet där borta och har det varmt och gott och får hänga lite med familjen eftersom han var borta hela jul och nyår här med junior-VM.
Precis. Hur har din helg varit då?
Ja, men det har varit bra. Vi har faktiskt varit hemma och fixat och donat lite i hemmet, städat lite, plockat bort alla julsaker som sig bör så här års. Och, ja, lite hockey och innebandyträningar igår med grabben, så att det är en vanlig helg hos Tellqvist.
Ja. Januari brukar alltid vara en helt galen hockeymånad. Av alla de säsonger som jag bevakat med SHL Hockeyallsvenskan så brukar alltid vara massvis med händelser. Och precis så var det i lördags också. Jag tänker på det som skedde mellan Färjestad och Malmö då, när Sylvegård springer in i båset för att stå upp för sin kompis Händemark. Mm. När du såg det här, vad kände du då?
Först och främst så kände jag så här, wow, känslor i matchen. Det var en bra match hela matchen. Och det började ju med när Händemark blir inputtad i en farlig situation, bara det. Han blir inputtad i öppningen där. Det är Färjestads bås, hoppar in och sen märker då Sylvegård att Händemark är hyfsat i underläge där och hoppar in och försöker rädda situationen.
Ja, du skrev det på sociala medier att vem vill inte ha Sylvegård i sitt lag?
Mm. Ja, och det står jag för. Jag menar, det här är ju sådana här spelare som jag tror att varje lag vill ha på ett eller annat sätt. Ja, men du har ju flera andra spelare, du har ju Bibic-bröderna, Alcén i Brynäs, vad har du mer?
Perledin i Boden.
Ja precis. Perledin i Boden
som har kommit tillbaka med Granström. Men är inte de här spelarna på väg att försvinna för att man har inte råd att ha spelare som blir avstängda?
Nej, men så är det ju också. Men samtidigt så är det ju så här spelare som drar publik. Säga vad man vill om när de skriker saker och ska mucka gräl och sånt grejer. Men det drar ändå mycket publik till arenorna. Det blir ett samtalsämne som gör att det blir en bass. Och nästa gång Malmö kommer på besök i Karlstad så kommer det bli liksom, det trissas upp på något sätt. Så att det är inte bara negativt det som händer.
Nej, det var till och med någon som skrev också att lägg ner Wahlgrens och lägg ner Parneviks, gör Sylvegårds istället.
Ja.
Du har ju två bröder Sylvegård som är karaktärspelare och så har man en pappa som är general manager för mm. hockeyklubb. Så att jag kan gissa så att det pratas en del hockey vid deras frukostbord.
Absolut. Det är de nya, The Handsome Brothers är det nya, SHLs egna Handsome Brothers har kommit igång.
Men det vart ju ingen avstängning, eller hur, för Marcus där?
Nej.
Hur ser du på det? Han var ju ändå inne i båset där och vevade på ganska friskt där och hjälmen flög av och han såg ut som
någon i Braveheart, ja, var precis, med håret bara flyger rakt, ja, överallt,
precis,
va?
Ja.
Nej, men alltså, så, som lagkamrat, om man bara får se det på så vis, så tycker jag att han gör rätt. Han går ändå in och skyddar sin kapten i Händemark och försöker putta bort dem. Sen är det ju så att han ska ha matchstraff direkt, så är det ju. Är man i en andra spelare eller andra lagets bås så får man ju matchstraff direkt, så det är ingen snack. Men där tycker jag att de hade hyfsat bra fingertoppkänslan och de märkte liksom att det skulle kunna eskalera att de Händemark var helt själva. Så att, nej, det var bra.
Men du, tackar Malmö Sylvegård för det han gjorde och stod upp för sina kompisar efter matchen?
Jag tror att de kommer stå upp för honom och tala om att det blir nog lite ryggdunkar och tycker att han gjorde rätt. Liksom stod upp för sin lagkamrat på ett annat sätt. Och sen, så att han, det blir nog inget negativt. Jag tror att Peter Andersson gillade det han såg också. Liksom. Det här är ju spelare som gör att ett lag knyts samman. Han spelar för det, inte för namnet på bak på tröjan, utan han spelar för det på framför liksom. Malmö-emblemet. Så att, ja, säga vad man vill om vad de har sagt och såna grejer tidigare, både han och brorsan. Och brorsan var ju igång också, jag vet inte om du såg det också, Rosen.
Mm.
Såg du det? När han tog och käfsade emot där och såg upp för sin brorsa i korridorerna.
Det var ju också, var det i våras? Nej, jag tror det var Ja, det var väl i våras det här tjafset mellan Linköping och HV. Kommer du om när de slogs på uppvärmningen?
Ja, precis.
Och då var ju Sylvegård en av de här som liksom var agitatorerna som var med där och startade hela liksom då. Och det är ju så att på uppvärmningen då har man ju, domarna sitter ju, de håller ju på, gör sin tvånudd och de är inte ens med på uppvärmningen. Men efter det så vet jag att de började ha lite koll på vad som hände där. Och det vart ju ganska långa avstängningar och lite böter där också, minns jag. Så att nu tror jag att spelarna inte vågar tjafsa på uppvärmningen längre.
Nej, men de här spelarna, de är ju jobbiga att möta, det kommer jag ihåg. Man hade Emil, han spelade i Linköping, kommer jag ihåg. Han var alltid fram och skulle säga saker, att fan, är det dags att lägga av nu till han, du börjar bli för gammal eller någon sån här grej. Och hela tiden. Och, ja, men, det har ju,
men de som babblar tidigare... sådär och... Är inte det töntigt bara? Är det inte bättre att han lead by example som han gör här? Alltså han går in i båset och hjälper en kompis. Alltså inte de här som babblar, ger dem någon verkan längre?
Nej, alltså det börjar väl bli mindre och mindre. Men samtidigt så är det ett irritationsmoment. Och det är ju samma med de här spelarna som spelar tufft hela tiden. Du har Rahimi och de här. Alltså man måste ändå ha liksom ögonen i nacken när de är på isen. För att det kan hända saker hela tiden. Och det är det som kanske... gör att det här drevet drar igång också mot Sylvegårdsbröderna, att jag menar, alla i Malmö älskar dem, men resten av ligan gillar de inte liksom, på grund av att de är sådana här. Men samtidigt så blir det någon typ av hatkärlek, tror jag. Jag tror inte att det finns, som du nämnde tidigare och som jag nämnde på Twitter, jag tror inte det finns något lag som inte skulle vilja ha dem i sitt lag på grund av att de spelar med hjärta på utsidan av tröjan också.
Det är två bröder i samma omklädningsrum. Hur funkar det? Spelar du med bröderna Holmqvist i Djurgården någon gång? Gjorde du
Nej, det gjorde jag inte tillsammans.
Man har alltid funderat på hur det blir väldigt mycket Sylvegårds. Så jag menar, du har pappan också där. Undrar hur det blir liksom ett omklädningsrum. Och undrar om de vågar prata skit om klubbledningen. För de vet ju, spelarnas farsa är ju den som högsta hönset där, som förhandlar om löner och allting.
Jag vet inte. Bjuder kanske på extra luncher. De behöver inte pressa någon lunch på hela året, Sylvegård.
Jag känner inte Marcus så bra, men Emil har intervjuat några gånger och jag måste säga att det är en väldigt trevlig person också. Det jag tycker är intressant är att många av de här tuffingarna på isen, nu kanske inte de är slaktkämpar, men de står ju för någon typ av attityd eller karaktär, är extremt trevliga vid sidan om. Du har ju säkert spelat med några i Nordamerika där. Jag kommer ihåg en gång när jag intervjuade Ty Domi. Spelade du med honom?
Nej, man. The Albanian Assassin.
Ja, då tänkte man, wow, jag var nästan nervös när jag ska prata med honom, men sen är det ju, han är ju som en liten from nallibjörn när man pratar med han. Och ingen direkt basröst, utan lite ljus röst och så vidare. Så att man blir ju nästan förvånad när man pratar med han. Och det är några andra slagskämpare också. Scott Parker har jag pratat med. Han som var Foppas polis under många år. Också väldigt artig och trevlig. Liksom.
Nej, men det här som blir ofta när man är... står i rampljuset, folk bildar sig en uppfattning om...
att en idiot.
Ja, en idiot, eller folk bildar sig en uppfattning om mig för att de sitter och lyssnar på mig här, eller vad de har sett mig göra på isen och sådana grejer. Och sen när den bilden inte liksom levs upp till, då blir det så här, men vad händer nu liksom? För jag menar, det är ju också en roll som media har, att bygga upp vissa spelare och sådana grejer, och prata om vissa spelare, att de är de här slagskämparna, eller de är de här... fulare spelar på isen och sådana grejer. Så att nej, de behövs på ett eller annat sätt, tycker jag, för de drar upp en energi och gör att folk vill komma till hockeymatcherna.
Jag tror visserligen att får de någon extra avstängning på sig eller åker de dit för att snackat så mycket på isen, domarna är ju tuffare med det nu, så tror jag att de kommer liksom lugna ner sig och bli lite, om man ska säga så, liksom lite tråkigare. Det finns en risk, jag märker att det finns en trend i det, att de här som är ganska tuffa liksom, ja, tar det lugnt så att säga. Jag menar, Per Lidin sista åren, han var ju inte Per Lidin.
Nej, ja, men det har ju också med att göra med, och då funkar det ju på sätt och vis, att man, det här med att man förlorar pengar när man blir avstängd. För jag menar, de flesta spelare som åker runt i SHL, de har inte de pengarna så att de kan liksom bara ta det lugnt och sådana grejer när de har lagt av, utan de vill ju behålla så mycket pengar som möjligt under sin karriär, för karriären är väldigt korta och det kan ta slut nu när som helst. Det såg vi bara nu i Leksand, liksom, den här otäcka händelsen som hände, men det kan ju ta slut på en sekund liksom, så kan man inte spela längre eller behöver göra någonting annat.
Annars i lördags så var ju då en Linus Norberg, vår kollega här på Sportbladet, skrev en stark krönika om domarnivån i SHL. Linus hävdar att SHL är den proffsliga med sämsta domarnivån och var kritisk till hur det funkar, och han var ju kolla på Djurgården Linköping där. Nu vet jag inte om man syftar på den matchen, Utan om det var i, det var ju mer i rent allmänhet då. Men du som har varit runt lite, jag upplever ju tvärsom att vi har hyfsade domare i Sverige, att vi har en bra nivå så att säga, att vi har lyckats få en utbildning som skapar skickliga domare, eller vad, eller håller du med Linus, eller tycker du att vi ska vara stolta över våra domare?
Nej, men jag tycker på sätt och vis att vi ska vara, jag tycker att vi har en bra domarkår. Däremot så tycker jag att den kan bli bättre. Jag tycker att den kan bli bättre och att de ska våga ta egna beslut och inte bara vänta på vad disciplinnämnden säger eller vad
storebror säger. Eller?
Ja, precis. Utan att de måste våga ta lite egna beslut. Och så här är det ju också. Det måste ju alla fans och lag komma ihåg, att ibland så blir det fel. Jag menar, det ser man ju bara på spelarna. Spelarna gör fel, då måste domarna få göra fel också. Sen blir det ju mycket tydligare när en domare gör fel än när en spelare gör fel. Det syns så tydligt. Och så liksom fokuserar man bara på att hade vi fått den här tvåan, eller då hade vi kunnat vinna matchen, eller nu fick vi den här tvåan emot oss som inte skulle varit en utvisning, så avgjorde de och såna grejer. Så att det gäller att vara lite, ja, vad heter det, man ska se liksom hela perspektivet i det hela liksom. Man kan inte bara se liksom på ett misstag under matchen, utan det gäller att man liksom förstår människan bakom domarna också. Så att, nej, jag tycker inte att de är så pass dåliga som Linus tog fram.
Fokuserar vi för mycket på domarna i Sverige jämfört med i KHL och i NHL?
Ja, alltså KHL så vart det ju bättre och bättre. De har faktiskt gjort jättebra jobb med sina domare. Jag kommer ihåg första året man kom in, så var det lite så här, man spelade borta mot Magnitogorsk, då visste man att då hade man en 5-3 mot sig första 5 minuterna varenda match liksom.
För att?
Säkert för att, jag ska inte säga vad, men det var någonting suspekt i alla fall.
Okay.
Inte för att gå in på exakt vad det var, men det var någonting som inte riktigt stämde i alla fall. NHL så vet jag ju om att där är ju kraftiga böter om du skäller på domarna och går ut och pratar om domarna i tidningar dagen efter eller efter i presskonferenser och sådana grejer. Så att, jag tycker på något sätt att domarna ska ju naturligtvis kunna komma ut och prata om vissa situationer, så här, men samtidigt så måste vi skydda domarna. De är väldigt utsatta. De är ensamma. Jag menar, spelare då kan man alltid gömma sig bakom laget och sådana grejer, men domarna de är själva med sina familjer liksom.
Ja, samtidigt så har de blivit två huvuddomare. De har ju i alla fall lite mer teamkänsla. Men det som jag tycker har skett i och med situationsrummet, dömer de stora straffen nu för tiden, det vill säga de uppgraderar till match penalty och gör avstängningar och kanske letar efter, ha koll på player safety efteråt, det vill säga huvudtackling och så vidare. Har man på något sätt gjort att nästan klippt av fingrarna på domarna, att de låter bara, de är som matchledare och bara låter det gå på, och sen eventuellt stora grejer, ja, då låter man situationsrummet ta efteråt. Det tycker jag är lite knepigt, för att jag skulle vilja se mer, men det kanske inte går när det är 14 HD-kameror på matchen, för att jag menar, de missar ju grejer, så enkelt är det ju, va? Men jag skulle vilja mer att man accepterade att det missas grejer, för att man kan inte se allting, och sen bara för att det jämnar ut sig.
Men det här kan ju inte vara ett nytt fenomen att domare missar utvisningar. Det måste ju ha hänt, men nu är det mer fokus på
domarna avslöjade i och med att det finns reprisbilder, folk kan göra giffar på sociala medier och så vidare. Då blir ju så starkt det här liksom misstaget, om det är en slashing eller en hög klubba och så vidare, va? Liksom. Och det är det jag tror, det har skapat en väldigt stor osäkerhet hos domarna, att de egentligen bara, de är matchledare, de kanske inte är domare riktigt längre då. Och det tycker jag är lite tråkigt. Alltså domarna gör ju inte, de gör ju jättemycket på matchen på ett sätt, men du vet, assist, det tar man i OB-bussen och hjälper till, så att, och de här matchstraffen, man ser inte så ofta matchstraff, utan man låter ju det situationsrummet tar det efteråt bara för att de kan kolla på händelsen igen. Då väljer man att inte, man väljer att fria lite under matchen.
Ja, nej, men visst är det så. Sen nämnde du det här med att visst, de är två på isen, men samtidigt när matchen är slut så åker de åt varsitt håll. Det är ju i och för sig spelarna också, men de syns i alla fall nästa dag och får prata ihop sig på ett eller annat sätt. Så att jag tycker att vi ska vara försiktiga med dem och sådana grejer, domarna.
Kunde du kolla lite, eller hade du tid att göra det, kolla på Järnkaminens dag, Djurgården Linköping i lördags?
Jag har kollat lite grann under tiden.
Du har ju sagt att du tyckte att det var, när du slutade spela hockey, att du tyckte att det var skönt och så vidare, men en sån där match när det är 8000, när det är ett galet tryck på Hovet, kanske det största trycket som kan bli på en hockeymatch när en stor klack mobiliseras som du gör, saknar du inte att vara med då, eller?
Jag saknar vissa stunder i matcherna, gör jag. Jag saknar det här pirret när man går ut genom den här järnkaminsgrejen när det kommer upp lite eld, när man möts av jublet,
adrenalinkicken,
när Djurgårdsklacken drar igång, sjung för gamla Djurgården nu och såna grejer, och när det blir mål och såna grejer, efter matcherna när man har vunnit det här sista. Man ska förklara lite grann hur jag tittar på hockey nu, så är det lite mer så här att jag tittar början för att få en känsla av matchen, kollade målvakterna lite grann, se hur liksom de är på. Sen kan det gå kanske en period utan att jag tittar någonting, och sen vill jag titta sista 10 minuter för att se liksom, få den här spänningen. Och det är lite den kanske jag saknar också, sista 5 minuter, man leder med 3-2, pirret i kroppen, oroligheten. Vi kanske har förlorat 2 matcher innan liksom. Allting det här liksom, som byggs upp, det här viktiga liksom, som finns under matcherna.
Men du, vad kollar du på hos målvakterna då? Vad kan du förklara för oss utan att vara jättesupernördig? Alltså, finns det någonting som du liksom...
Det är omöjligt att vara inte nördig, okay, när man pratar målvakter, va? Men det som man tittar efter är blicken. Tittar jag efter.
Om de är lite oroliga eller?
Ja, men hur följer de pucken med blicken? Hur är de fladdriga i målet? Hur ser det ut på med returtagningen?
Men hur kan man kolla på olika sätt? Är det inte bara att titta på den här svarta trissan eller hur?
Nej, men mycket, man kan se om till exempel om pucken är bakom mål, så kan du se om målvakten bara står och tittar på pucken. Eller om man slänger fram en blick framför målet också, för att se om det rör sig någon spelare i motståndarlaget framför. Att man har lite koll på de andra spelarna också. Är man nervös och stressad lite grann, som vi pratade om i förra avsnittet det här, så blir det lätt att man bara fokuserar bara på pucken.
Ja.
Och då hamnar du ju ofta ett läge där det blir väldigt svårt att vara målvakt liksom. Då blir det ofta att du chansar, att du bara slänger över med kroppen bara för liksom, att tro att du kan ta den liksom. Och då är det lätt att det går åt helvete.
Du var ju målvakt i väldigt många år och framgångsrik sådan. Är du snällare när du bedömer målvakter, att när jag kanske slänger ut mig lite snabbt, så målvaktstavla?
Ja, det är.
Ser du målvaktstavla någon gång liksom, eller?
Jag tycker målvaktstavla är väl, om man ska vara hemsk nog, så är väl typ en målvaktstavla är väl typ det som tyvärr hände Tommy.
När han skulle nicka pucken där.
Så det är väl en målvaktstavla. Jag tycker att målvaktstavlor och sådana grejer slängs ut lite för mycket. Det är för mig är ett misstag liksom. Målvakt har rätt att göra misstag ibland också, men ordet tavla och sådana grejer, det används kanske lite för ofta, tycker jag personligen.
Samtidigt den Salt Lake-matchen, vi ska ju göra din livsresa lite senare, det är ju så att hela den matchen så var ju Vitryssland och pressade er, du var ju med där,
ja,
så att säga,
liksom,
att det var ju inte bara för att Tommy gjorde dålig ingripande, det var ju, laget var ju inte påslaget.
Nej, det är en situation som händer en hundradel sekund av hans karriär. Vi skulle ha vunnit den matchen. Matchen skulle ha varit avgjort tidigare. Nu stod ju Vitrysslands målvakt på huvudet också liksom. Metsin hette han. Och gjorde sin livsmatch lite grann, som om du kommer ihåg, vad hette han i Italien? Delfino hette han, va?
Delfino, ja, Delfino, ja,
ja,
precis.
Ja, det blev 0-0 mot Italien.
Han flyttade ju målburna hela tiden också, så vart jag avblåsen.
Ja, du ser. Ja, du kommer ihåg också. Målvaktsgrejerna. Men den matchen skulle ha varit avgjort tidigare. Men jag kan se tendenser varför vissa mål händer, och kanske mer tydligt då, eftersom man spelar själv.
Innan vi går in på Vetellans story eller Vetellans livsresa här, så måste vi ju faktiskt stanna till, kolla lite HV71. Vi vet ju, de blev svenska mästare för 2 år sedan, hade en okej säsong i fjol och värvade hyfsat meriterat den här säsongen med Ljung och Andersson och Turesson och så vidare, men säsongstarten, de var inget jumbolag, men de lyfte aldrig, och sen så valde de att byta ut Johan Lindbom mot assisterande tränaren Stefan Lund. Och nu på de senaste 13 matcherna har de bara en nollpoängare. De har alltså tagit 30 poäng på de senaste 13 matcherna och är det formstarkaste laget i SHL. Hur är det här möjligt? Det är ju samma spelare, samma klubbor, samma knäskydd på isen.
Ja, men det har ju också att göra med att de har fått in en del nya spelare som det tar tid att spela ihop vissa spelare också. Så är det ju. Jag menar, innan man hittar kemin med vissa spelare så kan det ta flera månader. Det är ju så det är. Och sen uppenbarligen så behövde de en ny röst i HV. Eller en ny gammal röst med Lillis Lund.
Det här är nog den största förändringen jag har sett i samband med ett tränarbyte. Nu har de inte vunnit någonting. Det är ju mitt i säsongen. Det är ju liksom januari. Ja,
men det är någon här inne som tyckte någonting var innan säsongen. Va? Det kanske,
ja,
kanske
vad sa de om HV71 då?
För ja, jag trodde ju att de skulle vinna SM-guld. Ja. På grund av massa olika saker. Men just det här med hur de hade värvat. Och jag vet ju en del av de här spelarna som de värmar, vilket typ av karaktärer de är också. Så att, men det är långt ifrån avgjort. Det är det ju definitivt. Men ja. Ja, men du har ju Simon Önerud igen går in, han har 11 mål och Ljung har 9, så att, och 23 poäng totalt. Så att, ja, Tedenby ser ju het ut med skridskoåkningen nära landslaget tycker jag. Så att, nej, det ser bra ut.
Och sen fick de ju tillbaka sin krigare där, Martin Törnberg. Nu spelar han väl bara 11 minuter per match och inte gjort några poäng hittills också. Men det ska ju vara han som är pådrivare i det laget. Han är ju på något sätt... vad Davidsson var på kanske för 10 år sedan eller 15 år sedan är ju vad Törnberg ska göra nu för laget. Och så vi får se om han kommer tillbaka i gammal god form. Tror du HV kan utmana med SM-guldet?
Ja, det tror jag. De är ju lite så sleeper-lag kan man väl säga. De har ju börjat säsongen väldigt, men de har haft sin negativa trend i början och jobbat sig ur den liksom. De har jobbat sig ur källaren. De har varit nere och nästan var längst ner nästan. Var väl inte riktigt längst ner, men de var ju på en 11:e plats i alla fall, tror jag talar. 11:e-12:e plats.
Jag gjorde också en sammanställning här för något år sedan. Och då visade sig att de lagen som lyfter i januari blir superfarliga i slutspelet. För då har man liksom på något sätt... Jag menar, Linköping toppade ju i höstas. Färjestad hade en grym höst för ett år sedan. Men de här lagen som kommer efter årsskiftet... blir oftast jättefarliga framåt slutspelet. Jag minns när Djurgården, ja, de gick till final mot HV här för några år sedan, 2011 pratar vi om nu, eller 2010. Då var det också efter jul som Djurgården lyfter då, så att säga. Så att de här lagen som nu börjar få igång allting sitter, de blir alltid farliga. Ser något mer lag förutom HV som du känner är på väg? Oj, det här, de håller på att toppa det här. Här finns det mer att plocka ut, så att säga.
Nej, men ett lag som vi har varit ganska negativa om tidigare är väl Brynäs, som har verkligen lyft också och fått igång efter sitt tränarbyte där också.
Det är hemskt för tränarskrået det här, måste jag säga alltså.
Ja, nej, men det är ju också tecken på att man måste vara noggrann när man gör rekryteringen. Men Brynäs har ju också spelat riktigt bra på slutet och det är imponerande. Det trodde jag faktiskt inte riktigt att de skulle kunna ta sig ur på det sättet de har gjort, men hatten av för Brynäs. Sen har ju Växjö ju heta också.
Ja, de liksom ligger lite bakom där i vassen, känner jag liksom. Och
men de har börjat också tungt, de gjorde lite mål i början av säsongen och sen, men nu har de liksom bara tickat på. Matchen senast mot Brynäs. Brynäs gör en jättebra andra period och det känns inte som att Växjö ska ha någon chans att komma tillbaka, men på något sätt så får de igång maskineriet, kvitterar och sen avgör i på övertid då. Så att nej, det är många lag som är med där uppe. Och nu har Djurgården vunnit, var det 2 raka också tror jag, så att,
men dessa
har
de hemskt.
Ja, precis, så att vi får se om de kommer igång också.
Vi skulle haft Niklas Persson med oss idag i studion. Pajen som har gjort 17 säsonger på högsta nivån i Sverige och Schweiz och i Ryssland. Nu vart det här inställt det här. De har 2 förluster i Linköping och behövde ha lite möten där nere. Det här är också ett bevis på hur det funkar en klubb alltså. Några förluster och hela arbetsmiljön förvrids till att det är nästan lite panik.
Så vi skickar ut sms. Det är tufft att möta Djurgården på Hovet. Det alltid blir alltid grejer som
det
händer.
Som är latcho med de här Järnkaminas dag eller stora supportersamlingarna, det är ofta att jag upplever att Djurgården brukar ofta torska de matcherna. För att det kanske är lite extra press. Jag vet inte hur du kände som spelare när du visste att nu är det fullsatt och det var oftast lördagar och sådär.
Ja, men det blir ju lite en slutspelskaraktärsmatch för oss då på hemmalaget, när man vet att det är fullsatt och publiken är taggade till max liksom, och de kräver nästan en vinst, och det är klart att det blir så, men nej, det var roliga matcher att spela, och det säger ju alla spelarna också, det här med adrenalin på slaget och såna grejer. Så att det är roligt. Men det är synd att Paj inte kunde komma hit. För vi är lite intresserade av liksom den här resan som Linköping gör nu. Liksom. Hur ska de kunna ta nästa nivå? Liksom,
det känns som att man väntar många år på att de ska ta nästa. De kallas ju för Silverköping. De hade ju 2 raka silver för under Mårtensson och Weinhandel-eran där. Men de ligger där på en plats 6-7 och det händer ingenting. Känns
Nej, de får ingen riktigt lyft. Liksom. Och det är väl det som de... vill själva naturligtvis att de ska kunna gå långt till slutspelet och till slut vinna det där. För jag menar, det är ju så liksom, man, så fort man vinner det här SM-guldet så bryter man ju en viss trend liksom. Mm. Det finns ju andra lag som har gjort liknande resor som egentligen har brytt eller bytt.
Vi får väl se om han kan komma en annan måndag och hälsa på oss i hockeystudion och vår podd. Du, det här är ju din andra säsong som du gör på Aftonbladet, Tellqvist. Och jag tänkte att vi skulle ta en göra din livsresa lite. Jag har inte riktigt fått den helt klart för mig hur du resonerade vid klubbbyten, hur det funkade och så vidare. Så att säga, liksom. Och är du enda barnet?
Funkar jag är enda barnet, ja. Mm.
Ja. Varför började du spela hockey en gång i tiden?
Jag, farsan har ju alltid varit intresserad av hockey. Jag,
men har han spelat eller vad?
Nej, jag kommer från en handbollsfamilj. Så okay. båda mina föräldrar spelar handboll på, inte toppnivå, men morsan var väl division 1 tror jag.
Okej, okay. Och det här är västra Stockholm vi pratar om alltså?
Ja, Järfälla. Ja. Järfälla är uppvuxen i. Så att, men jag har alltid gått på Hovet när jag var yngre och tittat på hockeymatcher och såna grejer. Så att,
åkte du in själv eller åkte du?
Nej, jag åkte med farsan. Jag och farsan gick in och okay. kollade mycket matcher.
Så du var djurgårdare från barnsben?
Ja, från barnsben. I stort sett när jag var född. Så jag hade ingen chans att byta någonting annat. Men det är ju sådana minnen som man har från Djurgården. Jag kommer ihåg när man satt på Hovet och liksom man skulle ställa sig för nationalsången. De här stolarna slog igen. Det är sådana ljud som jag kommer ihåg liksom, så här, som känns som hemma liksom. Så att, nej, det var en naturlig och rolig resa. Och sen så får jag chansen att avsluta och börja min karriär, professionella karriär i Djurgården speciellt.
Men det är ju ett sätt att tycka att det är coolt att gå på en match på det var ju säkert torsdag och söndag kanske på den tiden, på Hovet. Men vad var det som gjorde att du ville börja spela hockey då?
Ja, men jag gillade farten, jag gillade tacklingarna, jag gillade stämningen runt omkring. Jag gillade liksom målvaktsskydd. Det var mycket grejer som gjorde liksom att som jag gick igång på, om man säger så, på när jag kom till hockey liksom. Det var helheten liksom. Det här att man känner sig lite grann som gladiatorer, att liksom att folk sitter uppe ovanför en och sitter och tittar ner på en liksom. Och såna grejer. Så att sen har det kommit fram massa andra grejer som kanske inte alltid var positiva, men det var väl det då när man var ung kille som man tyckte var häftigt.
Och det här det kanske blir en ledande fråga eller att jag gör en utläggning här som du bara håller med om. Men valde du att bli målvakt? Jag tycker det är så många målvakter man har pratat med om det här, att du valde att bli målvakt bara för att du fick ha så tuffa skydd.
Mm. Men det är ju lite så. Sen är jag väl lite en sån karaktär också, att jag tycker om kanske inte så mycket synas utanför, men jag tyckte om att fokuset var på mig liksom.
Okay. Som att målvakt. Att man fick vara med hela tiden.
Ja, vara med hela tiden och spela hela matcher. Förhoppningsvis om man inte var riktigt dålig. Men att man kunde vara hjälte eller syndabock. Allt det här liksom, är ju någonting som man kanske tyckte var, eller som jag tycker och tyckte var väldigt viktigt liksom.
Vilket lag började spela hockey? Du är ju född 1979.
Ja.
Kommer du ihåg liksom första träningen? Eller var det så här typ Björnligan, att det var 100 pers på isen?
Ja, men det var ju hockeyskola som man började med. Jag började
i Järfälla.
Ja, Järfälla. Så det var väl alla åkte runt och ramlade och slog sig. Ja, och sen ja. Grann som,
pappa och mamma fick knyta skridskorna där.
Precis. Mm. Ut med en kon liksom och sen ja. Åka runt liksom. Så att, ja, det var så det började. Och sen var det väl något år där som alla, du vet, man får prova på om man vill ha målvakt och sådana grejer. Och sen var det väl så att vår målvakt som ville stå, det var en tjej som gjorde illa sig. Och sen frågade om någon annan ville stå, och då räckte jag upp handen direkt. Liksom. Och sen,
okay. Tänk om du inte räckte upp handen där.
Ja, ja, men det är ju sådana grejer som man tänker på efterhand. Så här, liksom. Det kunde ju varit, om jag inte var tillräckligt modig, om jag varit blygare än vad jag var liksom, så kanske jag inte kunde tagit den platsen.
Hur gick pojkåren då? När började du känna att, liksom, att det här är kul? Och det här är någonting för mig.
Jag har alltid älskat hockey. Fram till de sista 2 månaderna av min karriär har jag tyckt det var det roligaste som fanns. Sen var det jobbigt. Det var bara jobb. Och det, då var det svårt att kunna prestera på isen och göra det här jobbet utanför också som krävs för att spela på en professionell nivå. Men jag har alltid gillat att spela hockey liksom, och bytte aldrig lag, utan jag spelade i Järfälla fram tills TV-pucksuttagningarna. Förstod väl då att jag hade väl någonting som att jag var kanske lite bättre än andra spelare, men vi spelade ett ganska dåligt lag där jag fick väldigt mycket skott, vilket har varit en fördel.
Mm. Och så spelade du TV-puck. Var TV-pucken på något sätt det första erkännande för dig att oj då, de har koll på mig och jag kan ju faktiskt stoppa puckar.
Ja, det var det väl. Sen spelade jag inte så jättemycket TV-pucken, utan jag nötte bänk.
Så, var det Björn Bjuling som var etta där?
Björn eller? Bjuling som var etta framför mig. Ja. Som spelade. Han var ju den stora talangen liksom.
Ja. Men du tyckte väl bara var okej eftersom du kom från Järfälla, bara för att vara med? Eller
alltså komma från en liten klubb än så vara med i TV-pucken är ju en stor grej. Ofta så är det ju de storklubbarna som har platserna liksom i TV-pucken. Så är det väl oftast, så att det är klart att
Vem var speciellt största stjärnan då? Det var Bjuling i mål. Och så var det,
sen hade vi Henrik Talinder, Micke Holmqvist.
Vem var kungen då liksom ibland?
Men Micke var väl den största talangen, var det väl på den tiden. Han jämfördes ju med Mats Sundin, kom ihåg, med hans skridskoåkning och såna grejer. Så att Micke var den stora stjärnan. Men vi hade ändå några spelare som spelade på högsta nivån. Så det är jag, Talinder och
Henrik
Petré, precis, som spelade i Brynäs ett tag innan han blev skadad ganska mycket. Så att
Bjuling hade ju fantastisk statistik i Södertälje några år där också.
Ja, men Bjuling har ju haft en bra karriär också som målvakt också.
Det var ju andra tider här. Nu pratar vi alltså i början av mitten av 90-talet. Eller 90-talet,
precis. Ja.
90-talet här, det har ju ändrats väldigt mycket med hockeygymnasium och så vidare. För du gick aldrig hockeygymnasium, eller?
Nej, alltså, vi hade hockeylinje hade vi också. Okay. Alltså, man hade varit två gånger i veckan, så hade man så här 06:45 ungefär Järfälla ishall, hade en träning en timme liksom.
Ja, just det. Och sen när det kom till lektionen sen, då var ni helt påslagna. För ja,
precis ungefär.
Jag har hört att många, det här är ett sidoämne, men många lärare älskar när eleverna har gymmat eller alltså, de har alltid hyllat hockeyspelare, för då har de haft, i alla fall förr var det så att de hade träning innan skolan började. Och då berättade de att när hockeykillarna kom in så var de helt påslagna och bara liksom fattade allting, orkade. Ja, du vet liksom, bara körde liksom på lektionen.
Första gången man har hört en hockeyspelare få cred för att vara i skolan.
Jo, men liksom, du vet ju själv när du har gymmat och tömt kroppen liksom. Du är påslagen då. Mm.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Så är det.
Men du, varför var det Djurgården sen då? Du gjorde ditt J20 år i Djurgården i alla fall.
Ja, B-junior hette det också innan, så var det J18 också faktiskt.
Ja. Varför blev det Djurgården då?
Vi hade efter TV-pucken, så vi hade Stefan Lade som målvaktstränare.
Okej, han var med redan på den tiden. Ja.
Så att, och han hade ju koll och var med i Djurgården på den sättet också på den tiden. Och sen var det så att han och Thomas Magnusson är fortfarande bra kompisar då, så då fick jag gå på en tryout i slutet av året och komma och spela liksom. Så att, och det gick bra.
Och här går det ju sjukt snabbt för dig, gör det inte det? Bara? Det ser ju bara pang alltså på. Du spelade 6 SHL-matcher första säsongen. Mm. Kommer du ihåg vår första elitseriematch?
Ja, Leksand hemma.
Okej, okay. Hur gick det?
Vi vann 6-4 tror jag, och Putte Eriksson kom upp och sa, idag föddes en stjärna, sa han.
Sa han det?
Alltså, ja, i duschen efteråt, kommer jag ihåg.
Jaha. Ja. Var det så alltså, eller har du liksom sett matchen igen, eller har du kvar något klipp eller?
Nej, jag tänker så här, nej, jag kommer inte ihåg matchen, för jag var säkert jävla nervös. Jag kommer inte ihåg så mycket, men jag kan tänka mig så här, 4 mål första debutet, det är ingen så här, man går in och spikar igen 45 räddningar liksom, nollan, men tydligen så såg de någonting som ingen annan såg då, men det var ju speciellt också. Nu går tillbaka, nu låter som dinosaurier igen, men det var ju så att andemålvakten spelade ju knappt förr. Liksom.
Ja, det var ju Tommy Söderström som du stod bakom där. Han stod alltså, det året stod han häftiga 48 matcher stod han. Mm. Och sen var det du och Rolf Vanhainen då, som fick hoppa in bakom honom. Då. Ja, vet behövs. Du varför du fick stå den här matchen? Var för att Tommy var sliten? Eller?
Nej, men de ville väl ge mig en chans också. Och spela lite grann och se om jag klarade av det här. Liksom. Det är väl så, man måste ju lyfta alla spelare. Liksom, och då, det var väl där någonstans som började förstå att man som första målet så orkar man kanske inte spela varenda match hela tiden liksom, utan man behöver vila huvudet ibland liksom, och ta det till lugnt.
Och igen, som jag säger, här, det var ju raketfart här alltså. Mm. din andra SHL-säsong så vann du SM-guld.
Ja.
Men under din andra SHL-säsong så var du utlånad till Huddinge.
Varför? I början av säsongen, ja.
Ja, du startade säsongen i Huddinge alltså. Nej, hur kände ju... du då då? För då hade ju du, ja, ville du det eller?
Nej, vi hade diskuterat det och liksom,
för att du skulle stå
för
eller?
Att jag måste få spela matcher liksom. Så att då hamnade jag med, Lasse Falk var ju ute i Huddinge då.
Okej, okay. Så du lärde dig att käka och sånt där
liksom. Ja, gud, man käkar de här big pack förpackningarna som man delade ut. Så det är de här glass, de här med tre färger som fanns. Så fyllde de dem med ris och kyckling. Aha. Och ingen sås. Så skulle man ju käka, för han har ju mätt ut exakt hur mycket man skulle äta efter en träning, hur mycket energi man har gjort av med. Fan, jag vägde var 73 kilo på den tiden. Och det är ju 3 liter liksom ris i en sån här rackare.
Ja,
det tog ju evigheter liksom. Och så gick han och kollade att alla skulle checka det upp liksom.
Ja, just det.
Så att nej, Lasse, det var Lasse var skön.
Nytt i skolan menar du?
Ja, både och. Man kommer ju aldrig därifrån för man skulle checka upp allting. Sen var man ju mätt i fan 3 veckor tänkte jag säga. Men Lasse var speciell. Han, det var aldrig målaktens fel, kommer jag ihåg.
Okej,
okay. Det blev
måste
mål.
Du ha gillat,
ja. Ja, det var kanon. Man kunde släppa in en puck från rörlinjen. Då skyllde han på någon spelare som hade tappat pucken i hörnan eller någonting.
Ja.
Så var alltid någonting sånt.
Men sen, vad var det som gjorde att Djurgården ringde tillbaka dig? Var det för att du var så bra i allsvenskan där med Huddinge? Eller vad var det som gjorde att du varit uppflyttad till Djurgården?
Alltså jag kommer faktiskt inte ihåg om jag ska vara riktigt ärlig. Jag vet att det var liksom... Undra om det var Thomas som sa att det skulle vara ett derby. Han tyckte att jag skulle vara med för att jag tyckte det var häftigt med den här stämningen. Liksom. Få uppleva det på något sätt liksom. Och sen var det så att AIK spelade väldigt bra den matchen. Jag tror att de gjorde liksom 4 eller 5 mål efter 2 perioder. Och Tommy sa väl att hoppa in liksom.
Okej, matchen var liksom körd.
Ja, matchen var körd och så fick jag hoppa in. Och sen var det väl 7-2 eller någonting till slut. Någonting sånt liksom. Och sen efter det så... Tyckte väl hard att jag hade gjort ett så pass bra jobb i den matchen att han gav mig en chans till. Och då har jag för mig att vi spelade Modo borta eller någonting. Och sen så vann vi mot Modo. Och Modo var ju liksom ett riktigt topplag på den tiden liksom.
Det måste vara Sedin-året kanske där.
Sedin, ja det var det va? Ja, Sedin var det. Och sen...
Weinhandel
kanske. Ja, Weinhandel. Wernblom var ju med. Tobias Lundström med mål.
Men du konkurrerade ju bort Tommy Söderström där gjorde du. Jag ser på den här din första riktiga säsong då så stod du 30 matcher i för Djurgården och han bara 21 då. Det kan ju vara någon skadeproblematik, jag vet inte, men hur kändes det liksom att han var ju liksom kanske en idol för dig. Du hade väl Riddervall som idol också, men Tommy var ju också väldigt duktig och gjorde väldigt många fina landskamper för Sverige och så vidare. Hur var det att du var ju bara du var ju liksom 19 år där och så tar du plats för honom?
Ja, nej men det först var det väl svårt att se liksom reaktionen från Tommy, men jag tror att Tommy var i någonstans i sin karriär lite grann som jag var i de sista 2 månaderna, att han var nog ganska glad att någon annan tog över.
Okej. Okay. Han bröt ju sitt kontrakt också. Ja. Han sa väl upp det sen.
Liksom. Han hade väl ett eller två år kvar på sitt kontrakt tror jag. Och valde att inte förlänga det. Så att jag tror att Tommy var nog ganska klar liksom. När han kom hem efter de 2 åren.
Det gick ju väldigt snabbt för det. Alltså hur har du en mamma och pappa som har hållit dig tillbaka eller alltså liksom 19 år och startade Djurgården och dubbla SM-guld där, hur liksom det måste varit svårt då och inte bara segla iväg.
Nej, men det var väl lite det som hände när jag kom bort till Nordamerika, för alla gick och ryggdunka och så här liksom, det här kommer gå bra, det kommer bli en NHL-målvakt direkt liksom, men det vart en riktig krock när jag kom bort, men folk som känner mig personligen vet vilken typ av person jag är, alltså jag är ganska ödmjuk av mig och liksom tar inte så här. Det har kanske varit en fördel nu efter karriären, men under karriären så kanske det var en nackdel liksom, att jag inte tog mer plats liksom, att jag vågade sticka ut hakan mer än vad jag gjorde liksom.
För som 19-åring vann du SM-guld och du fick vara med i VM också även samma år där.
Ja, årets rookie tror jag vann också.
På ett år så var det bara pang alltså.
Ja, det gick fort. Det gjorde det verkligen. Det var därför också jag valde att stanna hemma ett år till också och spela en hel säsong till när vi vann andra.
Men du åkte ju över ganska tidigt ändå måste jag säga.
Ja, efter andra säsongen åkte jag. Så jag spelade, men jag hade har 3 SHL-säsonger.
Men första var det bara 6 matcher
i ligan då. Ja, då åkte jag buss runt hela Sverige.
Du kom med VM även andra året där.
Ja.
Och det som är intressant, sen blev du draftad i 3:e rundan av Toronto. Var det synd att du kom till Toronto? Var det ingen perfect fit eller?
Nej, det var det ju inte. Jag tror ju att man liksom man hamnar lite grann där man förtjänar lite grann också. Men samtidigt så Toronto på den tiden var ett lag som kunde köpa alla de spel. Det här var ju innan cappen också liksom, att man kunde köpa de spelarna man ville ha och såna grejer. Så att man draftade mer spelare mer för att kunna liksom köpa mer spelare för liksom. Det var liksom man draftade spelare lite mer bara för att man var tvungen att ha ett lag liksom. Det var ju så här helt galet. Så visst, hade man hamnat i en organisation kanske som jag gjorde sen med Phoenix redan från början, så kanske man hade fått mera chanser att lyckas. Så kan det ju vara. När jag kom upp så var det Curtis Joseph som första målvakt, sen var det Ed Belfour liksom, och såna grejer. Så att, och sen försvann jag ju därifrån. Så att, det är ju tuffa målvakter att slåss emot liksom, för att få mycket speltid. Så att, men det är ju så det är nu också. Jag sitter inte här och försöker gnälla, men det är ju bara, som målvakt så är det bara en som kan spela varje kväll liksom. Det är ju så.
Och tror har att de då... hade någon tanke att du skulle bli första målvakt, eller vill de gå på en meriterad och erfaren första målvakt?
Nej, men det är klart de hade liksom en tanke på att de ville att jag skulle bli första målvakt liksom. Det tror jag definitivt. Sen är det ju så också att under min tid där så bytte man ju general manager ett par gånger. Först var det Pat Quinn och sen var det John Ferguson som kom in liksom. Och det är ju så också när man byter sportchef. Det är som att man byter chef på ett jobb. Då vill ju den chefen sätta sin prägel på sitt jobb liksom. Och då börjar man drafta sina egna spelare. Och en av dem var ju faktiskt Justin Pogge som spelar nu i Rögle. Var ju en första runda som Toronto draftade. Som jag kommer ihåg liksom. När jag fortfarande var kvar i Toronto liksom. Så de trodde extremt mycket på liksom. Och då glömdes jag bort lite grann också i den här processen. Och sen jag kommer ihåg att han vann ju JVM-guld för Kanada, och de tryckte upp han med en sån här jeansreklamer på Air Canada Center, Pogge och sån grejer.
Jaha, han var så stor där.
Ja, han var stor där ett tag.
Sen hamnade du alltså, det var ju bara några sporadiska matcher där i NHL, utan mestadels så spelade du under de här säsongerna när du tillhörde Maple Leafs organisation i St. John's Maple Leafs. Mm. Förklara för våra lyssnare, vad är St. John's för stad och för klubb?
Det är en fiskeby som ligger egentligen stort sett mitt ute i Atlanten. Det är en ö som heter Newfoundland som ligger upp mot Grönland. Så nu får alla kolla geografikartorna här hemma. Så ligger det ungefär 4 timmar flyg till Toronto och 4,5 timmar flyg till London. Så det är halvvägs till Europa liksom. Mycket färgglada hus, backigt, stad låg mitt i en backe, så lite så västkuststad kan man tänka sig liksom.
Var det trevligt då eller?
Ja, vi hade jättetrevligt, alltså trivdes jättebra. Sen att det låg lite off sådär, men väldigt trevliga människor, blev väldigt tajta som lag. Det var inte många som hade barn på den tiden liksom, så att vi spelade alltid fredag lördag, och efter varje lördagsmatch gick vi ut och käkade och liksom tog ett par öl tillsammans. Så vi blev väldigt tajta som grupp och vi reste väldigt mycket liksom. Så att nej, det är faktiskt ett fint minne, tror det eller ej, de åren. Men det var 3,5 år nästan i farmalaget, ja, som jag spenderade.
Och då, St. John's kallas för The Rock, var det så?
The Rock, precis.
Varför kallas för The Rock?
Därför att stan ligger på en bergsklippa.
Okay.
Så det ligger liksom, det är lutat. Så att när det varit is och halt på vintern, då åkte bilarna bara, det är som en skidbacke liksom. Aha. Det var överallt liksom.
Wow.
Ja.
Men det var du och din sambo Sara som bodde här. Hur var det att vara så ung och bo där så att säga? Liksom? Vad fanns det för något i era relation som liksom var speciellt? Och var det inte lätt att bara säga vi åker hem? Och
ja, men det var det ju. Flera gånger var det definitivt så att man tänkte liksom att det var tufft liksom. Man kommer från det här att vara hyllad till att bli bortglömd är väldigt speciellt, ja, och svårt. Som så jag tror många idrottsmän känner igen sig, att man har varit hyllad under en tid och så helt plötsligt så går det inte längre liksom. Man kan inte prestera på samma nivå som man tycker att man själv ska kunna prestera. Så att nej, det var speciell tid. Jag kommer ihåg första gången vi åkte över. Vi hade ingen koll liksom. Vad behöver man ha med sig? Vi hade inte tjänat några pengar.
Hade du din mamma med dig eller någonting?
Nej, det var bara jag och Sara som åkte över. Så att vi hade ju med oss lakan och grejer. Vi hade med oss allt liksom.
Och du var 20 år när du flyttade.
Vi hade ju inga pengar att köpa nytt liksom. Sådana grejer. Det var ju svindyrt liksom alltihopa.
Vad var den största chocken när man kommer över dit? Alltså som man liksom, oj. Nu är det ju Kanada. Jag kan uppleva att USA kanske ännu tuffare att komma till. För att jag tror Kanada är lite mer snarlikt Sverige.
Ja, men rent... Alltså med samhällsmässigt så är det ju väldigt likt Sverige liksom. Men det som var chocken, om man får tänka det som hockeyspelare, var ju liksom det här med att man har blivit så omhändertagen av klubben på ett eller annat sätt.
I Sverige
menar du? I Sverige. som jag tror fortfarande att det är. När man kommer över dit så är du helt självständig liksom. Du kommer till campen och det är liksom åtta olika, det är åtta målaktigt till förutom dig liksom.
Du är bara ett verktyg där.
Du är bara liksom, ja, du är ett nummer på en tröja liksom. Se ut och gå ut och leverera, nu börjar vi om på nytt liksom. Så att det, den chocken tror jag många spelare fortfarande känner. För att som spelare så tänker du så att ja, jag har ju signat för Toronto Maple Leafs liksom. Och då tror man att man ska spela där. För det, så gör man ju i Sverige. Man signar för Malmö, man signar för Frölunda liksom. Mm. Och tror att man ska spela för den klubben. Men här blir ju någonting helt annat. Här måste du ju slåss för att ens få ta plats liksom.
Men du spelade dubbla VM och hade dubbla SM-guld och så kom du till Toronto och så hamnade du i St. John's. Men du hamnade i stort sett hela tiden med i landslaget, fast du var med i farmalaget. Idag så är det nästan en omöjlighet. Idag är det bara NHL-målvakter eller KHL-målvakter som kommer med till landslaget. Vad var det som gjorde att du orkade liksom ladda om för landslaget, för då förlänger man ju säsongen, och att landslaget vill ha dig? Hur?
Nej, men det berodde nog lite grann på naturligtvis att Harde hade bra koll på mig.
Okay. Han
visste vad jag gick för, men samtidigt så var det inte så många NHL-målvakter där borta. Alltså, om man ska försöka tänka till här nu, så var det var väl Tommy som var första målvakt i stort sett. Det var väl han som vi hade, Tommy Salo
kändes
som att... Tommy Salo som har åkt hem för länge sedan. Johan Holmqvist var ju där borta också och spelade farmalaget.
Johan Hedberg var väl där
Johan också. Hedberg också spelade i Manitoba. Han hade väl, jag tror att han hade nog kommit upp till NHL då, men han var ju andra, till Pittsburgh, men han hade var nog andra. Så det var ju de målet som fanns.
Varför gillar har du dig, tror du?
Ja, det är en bra fråga.
Men vad, ni måste ju ha synkat som personer.
Men jag har väl haft en tendens att kunna spela bra när det är viktiga matcher liksom. Till stor del. Inte alltid, men ofta i alla fall. När det har varit viktiga matcher, även i grundserien och sen, så har jag kunnat höja min nivå liksom, och skärpt till mig liksom. Så att det var väl någonting där. Eller så är det ju personkemin också, att, liksom, att ställa upp och sen också.
Det som man inte, i alla fall som jag hade glömt bort, du var ju med i det här kanske ett av de största svenska hockeyögonblicken, får man ju säga. Nu tyvärr så blir det här negativt. Vi har ju många positiva stora hockeyögonblick också. Men 2002, Salt Lake City. Beskriv det här OS-et, hur det var och upp till den här kvartsfinalen mot Vitryssland sen då, som kanske inte slutade så jättelyckligt och som ibland kan ses som det största misslyckats. Alltså. Hur var den där OS-et? Det var ju du och vilka målvakter var som
Johan
var
med? Hedberg, Tommy Salo.
Okej.
Okay. Mm. Alltså för mig så var det bara liksom, jag vet ju att Harder fick ju ställa till svars liksom också, just det här med farmalaget. Varför plockade du med en som tredje målvakt var i och för sig då, som målvakt som spelade farmalaget. Han fick ju stå till svars för det också, men jag såg ju min roll lite mer och var liksom den här glada killen, går runt lite grann och bara liksom
käka popcorn på läktaren där.
Käka McDonald's var det. McDonald's sponsrade ju i OS-byn, så det var gratis McDonald's. Jag vet om det är fortfarande.
Jo, det är faktiskt
det. Det är det fortfarande också.
De säger det att nu på senaste OS-et här i Korea så var det, de kunde inte träna så mycket i Sverige, de svenskarna, så att det var många, en del klubbledare i Sverige noterade att spelarna som varit på OS kom hem och de kanske inte hade lika bra värden. Som de hade innan.
De såg ut lite mer som Big Macs.
Ja, det är en sidogrej. Men det är ganska lätt så att McDonald's har det här greppet om OS faktiskt.
Ja, du kan ju gå upp och beställa exakt vad du vill i OS-byn. För att man ser ju speciellt på kvällarna en liten sån här snacks när man går och kör en hamburgare.
Men vi hoppar till kvartsfinalen. Ja. Det är en tidig match i Salt Lake City. Jag tror det var 11 eller 12 eller 1 som den här matchen startar.
Jag tror
startar.
Det var väldigt tidigt. Jag kommer ihåg, vi var uppe och gick på morgonen bara för att vi skulle vakna kroppen och vakna kropparna. Många gick in och så las igen. Det som ska sägas var ju att vi hade gjort väldigt bra OS-träning fram till den här matchen. Jag tror vi hade slagit Kanada med deras stjärntrupp liksom, och såna grejer. Så att vi var ju väldigt hypade och vi hade ju kommit högt upp i gruppen. Det var därför vi fick Vitryssland som hade hankat sig vidare liksom, och såna grejer. Så att så det var väl en mumsbit och liksom vem kommer vi få möta i semifinalen lite grann.
Och vi hade många spelare som på den tiden kallades liksom, de var superstjärnor. Det var Mats Sundin, Lidström, Alfredsson, Marcus Näslund, Nylander, Dahlén. Jag tror Peter Forsberg var nog inte med, om man minns lite snabbt i alla fall då. Men vi hade många duktiga spelare som var i sin prime.
Mm.
Så vad gick fel den här dagen då? den här matchdagen mot Vitryssland.
Alltså det är det här som är så svårt att säga, vad gick fel liksom. Men det är ju så här när man spelar ishockey, ibland så låser det sig liksom. Likt juniorkronorna mot Schweiz, ibland så låser det sig, det funkar ingenting liksom. Vi skapar ändå ganska mycket chanser, men som vi sa här tidigare i podden, så Vitrysslands målakt Metsin som tog spika där liksom, var grym. Samtidigt som det är naturligtvis en tuff match för alla. Jag kommer ihåg att jag satt längst upp med Anders Hedberg längst upp och
pressläktaren.
Längst upp i pressläktaren och liksom så här, oh shit, man får den här känslan i kroppen att oh shit, det här känns inte bra liksom. Och sen när det här händer liksom, så det är hemskt.
Hur kände du på läktaren då? Eller hur var det att sitta?
Nej, luften gick ur. Alltså det var så här liksom shit liksom. Man skämdes lite grann, och man kommer ihåg när man kom ner i omklädningsrummet, det var knäpptyst liksom.
Ja.
Överallt liksom.
Ja.
Och så kommer hökarna och ska ställa frågorna.
Journalisterna. Precis, ja. Jag tror också att det var nästan så här att tiden har ju förändrats, men jag tror att det var några andra evenemang samtidigt som det här, så jag tror många journalister inte ens åkte dit.
Mm.
Thomas Svenneholm, min kollega, var en av få hockeyjournalister som var där bara för att men det var Vitryssland. Det var ju liksom 2 dagar senare. Alla hade ju redan börjat spekulera och fokusera på nästa match. Vilka blir det semien då?
Så att det var men så är det ju. Och jag menar, det var ju mycket som gick, om jag inte minns fel, så var det väl Elofsson det OS-et också som gick in i väggen där också mot Johan Mühlegger som bara betade på.
Mygel.
Ja, precis. Ja. När han körde sin grej. Så det var många grejer där som varit lite knas, men det var en hemsk historia.
Hur tog ni hand om varandra i omklädningsrummet där då?
Alltså jag kommer faktiskt inte ihåg det, om jag ska vara riktigt ärlig, för det var liksom, det var så tyst. Det var så här, det är en obegriplig känsla liksom. Det ska ju inte få hända liksom, lite så.
Mm.
Så att det var därför det var extra skönt att 2016 att kunna vinna.
Hur hjälpte det där debaclet 2002 dig i din karriär, eller som du inte var tredje keeper, var det så att du inte var så berörd av det, eller?
Nej, alltså det är klart man kändes liksom, klart att det kändes hemskt. Jag kommer ihåg rubrikerna liksom.
De svek sitt land,
de svek var en sitt land, ja, precis, var liksom allas ansikten var på framsidan, om man ska nämna Aftonbladet var det, va?
Ja, jag tror att det var den mindre kvällstidningen.
Ja, okej. Okay. Den som börjar på E.
Mm.
men jag kommer ihåg att det var så att ta deras pass, du vet, de får inte komma hem, du vet, såna här grejer liksom. Redan då så var det ganska tufft. Det var nästan tur att det inte fanns sociala medier på den tiden, för då hade det varit ännu tuffare liksom. Men
du åkte direkt till Toronto efter det här, va?
Ja, jag åkte direkt. Eller till farmalaget.
Ja.
Så att det är ju lite svårt, eftersom jag var inte ens med på bänken. Jag kanske var med på bänken en match, tror jag, mot när Johan spelade den matchen. Jag tror det var Tyskland, tror jag. Men sen var ju inte jag delaktig i själva matchen eller någonting. Jag tränade knappt heller, så att det är svårt att känna någon riktig, men naturligtvis tar jag mitt ansvar ändå. Jag var ändå med i truppen.
Mm. Du valde ändå att förlänga några gånger med Toronto här.
Mm.
Var det helt naturligt att förlänga med dem, eller jag vet inte hur många kontrakt du skrev, om du spår, du nej, var ju där 5-6
alltså,
år.
Om jag inte minns helt fel, så var man tvungen att förlänga. Alltså, okay, det var ingen så här free agent, utan det var så här restricted free agent, tror jag.
De äger
rättigheterna, så att antingen så signar du eller så får du åka hem liksom.
Uh-huh.
Lite grann, och då brukar ju de flesta som signar nu för tiden, de brukar signa ett års kontrakt liksom, och sen korta kontrakt bara för att man ska sen kunna bli free agent. Nu vet jag inte, jag har dålig koll just nu, men nu är free.
De har sänkt den, precis, ja. De har sänkt åldern mycket mer. Jag tror att det var 27 på din tid, och nu så tränar jag nere på 25 år, så att säga.
Precis,
liksom, så att
det är nu lite tappar jag rösten.
Prata på. Ja, härligt, spännande. Sedan ett mästerskap som jag minns väldigt väl, det var i Finland här. Det var ju då i Hartwall Arena, en final mellan Tre Kronor och Kanada. Och det var väl så att kom du in i den här matchen där Sverige slog Finland med 6-5. Precis. I kvartsfinalen där.
Ja.
En vändning som kanske, om vi pratat om någonting som är ett klassiskt hockeyögonblick, ett negativt sådant, så är det mot Vitryssland där. Men om man ska liksom ranka det som har varit helt super, helt fantastiskt, så är det ju faktiskt den här vändningen i Finland, i Hartwall Arena. Jag minns, jag sitter på pressläktaren där och det sitter en finländare bakom mig. Jag tror Finland leder med 5-1.
Sen.
Och deras knattefnattekedja bara pulveriserade Sverige. Och det var det Salo som stod i den matchen där. Ja. Och blev utbytt efter halva matchen. Och sen vänder allting och Sverige vinner med 6-5. Och innan dess, när Finland ledde med 5-1, så fick han öl över mig och så någon som vråla svensk jävel, minns jag där på pressläktaren.
Satan och hurri, det har man lärt sig. Ja, svensk jävel.
Men då var ju 5-1, det var ju liksom helt galet där, var det så att säga. Liksom då. Och sen så, och så kommer du in och så vänder vi till 6-5.
Ja, det är nog en av de häftigaste matcherna man har spelat faktiskt. Man kan sitta fortfarande och lyssna på referatet från Lasse Granqvist när man går igenom den här matchen. Om det är någon som frågar mig någon gång om det är något klipp jag tittar på, så är det nog ett av de klipp jag tittar på.
Eller?
Ja, man får gåshud varenda gång. Alltså.
Hur kände du när du blev inbytt 1-5? Om du nu var vid 1-5 eller om du var
1-4? Ja, men det var 1-5. 1-5 var det. Nej, men du...
Ja, du ska hålla ner siffrorna. Eller
ja, var? Det är ju lite så liksom. Oh, shit, nu blev jag inslängd i det här liksom. Men jag kommer ihåg Sällan kommer in från högerkanten, bryter in. Jag gör en ganska viktig räddning direkt liksom, så jag kommer in i kostymen. Och sen går vi upp nästan direkt efter det och gör 5-2. Så någonstans där så vänder ju matchen liksom.
Det var det här klassiska momentumet som man
utöver. Ja, precis. Så det, man vill ju liksom, som spelare så vill man ju få fram i motståndarlaget, det är som mind games hela tiden, att man får fram det här med liksom att man får målvakterna ur balans liksom, på ett eller annat sätt. Så att, nej, det är verkligen en match som jag kommer ihåg. Just för att det gick från att vara den högljuddaste arenan i hela världen till den mest tysta arenan i hela världen när vi gör 6-5 där, Pebben.
Var det här ett genomslag? Alltså stora genombrott?
Internationellt så var det väl det. Var det väl i stort sett, kan jag tänka mig.
Och sen rullar det vidare. Alla kommer säkert ihåg, eller många som är engagerade i hockeyn minns ju Peter Forsberg och ett fantastiskt köksvägsmål. Mats Sundins ögon bara lyser liksom på hela över hela plan där. Och sen så vänder vi då alltså till 6-5 då, så att säga, liksom då.
Ja, det var häftigt. Det var verkligen
som så här, helt tyst var det så.
Ja. Och Finland hade ju väldigt bra lag också liksom. Det ska man inte glömma bort, så de hade inget liksom.
Teemu Selänne var med bland annat.
Ja, väldigt, väldigt bra lag. Så att, nej, det var verkligen speciellt. Och det är många fortfarande som kommer ihåg liksom, även finnar som man träffar liksom, som kommer ihåg den här matchen. Jag kommer ihåg farsan, han berättade, han var så jävla arg.
Var
det? Ja.
När ni låg under med 5-1.
Så han gick upp och skulle slänga ut tvn liksom.
Och det är också ett speciellt läge, för det här var alltså då lite mer ett år efter Salt Lake City. Så säga, liksom. Då blev vi förnedrade, för vi hade ett grymt lag. Ja, både Sundin och Forsberg var ju med här.
Och det får man ju se karaktären på spelarna, att de ställer upp igen efter gjort det. Det är lätt att man vill åka och gömma sig liksom, att de inte ställer upp igen för landslaget. Men utan många ställer upp liksom och kommer över.
Och sen blir det final mot Kanada då. Och du är ju given, du tar ju över första spaden här, visst kan man säga så va?
Ja, vi slår Slovakien i semin.
Slovakien hade ett väldigt bra lag då. De vann ju guld året innan. Precis. Så att det här var ju liksom Bondra, Chatan,
alla de här liksom. Så att vi slår dem i semin. Och sen då torskar vi på VAR.
Ja, man kan väl kalla det för VAR. Jag minns, och det här är ju någonting som har ätsat sig fast hos mig då. För det är ju så att efter tre perioder så står det 2-2. Vi går in i sudden death. Det är en så kallad lång sudden death, om jag minns rätt här så att säga, liksom då. Och ta läsarna med eller lyssnarna med här. Vad är det för sekvens runt målet där som sker då, när Anson Carter till slut har pucken?
Anson Carter, han kommer in på min vänstra sida. Blir det då. Vi har bytt sida, så min vänstra plockhandsida kommer ut. Jag kommer ut ganska långt för att skära av vinkeln. Han går in, fintar slagskott, får ner mig på knäna om jag inte minns helt fel.
Du tappar rörelseförmågan lite där.
Ja, precis. Går runt mig och ska försöka lägga in en köksväg. Jag försöker komma tillbaka snabbt som möjligt, slänger tillbaka benskyddet mot stolpen. Han trycker runt stolpen och sen blir det mål då. Dömer mål.
Precis, och det vet vi ju inte. Nej. Där då, för det blir ju en lång... Kanadensarna jublar ju. Och matchen blåses av. Men man dömer inte riktigt mål. Man är osäker på det här. Och nu är alltså det 15 år sedan, som du säger. VAR fanns inte inom fotbollen, och vi hade ingen situationsrum, och vi hade ingen direkt video. Det fanns knappt någon så här videogranskning på saker och ting. Utan jag vet inte hur många minuter det dröjer från att kanadickerna står och jublar där. För det är ju också ett guldmål, förstår jag menar. Ja, det är inte så att någonting ska fortsätta, utan det är ju verkligen liksom på något sätt det sista ska ske då.
Mm.
Hur kände du, fan, det var det mål? Direkt?
Nej, jag kände nog inte att det var mål.
Okej.
Jag kände som att jag fick dit benskyddet och sen att den tog på. Så att jag spelade, jag tänkte så här, varför jublar de för? Tänkte jag. Så att, sen var det kändes som väldigt lång tid i alla fall. Jag kommer inte ihåg,
men det tog jättelång tid.
Det kändes som 10 minuter.
Ja, och liksom, det är så speciellt eftersom det var ju då ett potentiellt guldmål också. Mm. Är det slut? Är det inte slut? Mm. Och sen var det ju så att säga, jag höll ju på att jobba med det här. Det var ju då att de hittade inga bra bilder. Nej. Men sen visade att Ylle TV då, alltså finska statstelevisionen, hade bra bilder på det här uppifrån. Då kunde man ju se då att...
Fast därför måste jag rätta, de hade ju bilder från läktaren, hade de.
Ja, men det var i alla fall Ylle TV som hade bilderna. Så att säga,
liksom. På den tiden så fick du ju bara använda kameran som fanns i målet.
Okej.
Okay. Så kunde man inte se det på den kameran så kan de inte döma ut. Det här var en kamera som satt på läktaren som de använde liksom.
Men det var ju, vi måste väl ändå säga att det var ett korrekt mål i alla fall.
Nej. Men man hade ju en kamera uppifrån så de kunde se om hela pucken var inne.
Okej, så du hävdar fortfarande att
det absolut. Jaha. Absolut.
Hur kändes det efteråt där då, när man förstod att det var mål då? För du var ju millimeter från att bli Pekka Lindmark, Tommy Söderström, du vet den här stora hjälten va?
Ja, men det är svårt att tänka. Det är klart att vi kommer tillbaka så här när vi pratar om det liksom, så här, om det är mycket om liksom, så här, men det är ju så i alla karriärer liksom. Om jag inte hade gjort det här eller om jag inte gjort det här liksom. Om jag hade valt att åka till en annan klubb eller sådana grejer, utan man gör ju val där och då för att man tycker att det känns rätt liksom. Man går ju på magkänslan som det kallas för liksom, så att nej, visst det hade varit kul att vinna VM-guld, men jag känner inte någon så här sorry så här efteråt. Nej, liksom, att
du fick ju din stora belöning där 2006 då, med OS-guldet.
Precis.
Är det, om du står på, om du står och pratar med några polare och sådär, vilka är ditt främsta hockeyminne genom tiderna?
Främsta hockeyminne? Ja, men det är nog den här, internationellt så är det nog liksom landslagsmatchen där i Finland. Den är nog,
ja, du menar när vi ändrar i alla fall. Och OS-guldet 06 då, du kände det inte riktigt?
Jo, jag kände mig delaktig i det laget också, men inte kanske på samma sätt som jag gjorde 2003 liksom. Sen är det ju liksom, det är mycket andra grejer som också är häftigt liksom. Det här att vi höll oss kvar, inte bara liksom vinster, att vi höll oss kvar med Djurgården med det laget vi gjorde 2004-2005. Här 2014-2015. Alltså det är bara det liksom, ett var ju ett mirakel om man säger så liksom. Vi skulle ju inte liksom, vi skulle fått kvala för att hålla oss kvar liksom, med det laget som vi hade liksom. Sådana grejer är också speciellt. Sen är det ju första NHL-matchen och vissa grejer som hände under, alltså att jag inte gav upp
i Nordamerika.
Åkte hem. Sådana grejer som jag är stolt över också liksom, att man är, att jag fortfarande tycker att jag är den person jag är egentligen från Järfälla, trots allt det här som jag har gjort liksom. Det är också en grej som jag är stolt över liksom. Så att det är inte bara hockeymässigt.
Du kom ju till Phoenix efter Toronto där och fick ju stå avsvärt många fler matcher än du stod i Toronto i alla fall. Vad var det som gjorde att efter säsongen 08-09 att du valde byta till Ryssland, du gick till Kazan där så att säga, liksom?
Ja, nej, det med mig var ju liksom att jag hade ju hamnat i ett fack i NHL, att jag var liksom
backup
liksom. Och gjorde det bra, hade fått väldigt bra liksom. Hade nog inga problem, jag fick ett väldigt bra erbjudande att stanna i Buffalo bakom Ryan Miller som var där då. Men då visste jag liksom,
it's att Miller time.
Ja, men då visste jag att jag skulle inte spela någonting liksom. Utan då fick jag göra ett val liksom. Antingen så ville jag spela hockey, eller så ville jag bara sitta och liksom och titta på liksom. Och inte veta när jag får jobb nästa gång. Utan istället för att ta klivet till naturligtvis en ekonomisk förbättring, men samtidigt få spela hockey samtidigt.
Ja. Du, vi ska bara avrunda din resa här, kul att få med om den. Men du valde ju att spela i Riga efter Kazan där och du gick även till Finland en sväng. Varför blev det Modo 2011-12? Du känns ju som en superdjurgårdare.
Ja, men jag ville ju komma hem till Djurgården. Vi skulle få vårt första barn, så vi ville komma hem till Sverige.
Du ville liksom landa hemma liksom.
Men då hade Djurgården Gustav Veslav och sen kommer jag inte ihåg, men ändå som var vad heter han? Han spelade i Örebro också.
Anton Forsberg och Linus Ullmark hade de där.
Ja, i Modo ja. Men jag tänkte på Djurgården. Så Djurgården var ju liksom fullt liksom. Men då ringde Marcus Näslund och frågade liksom så här, om man kunde tänka mig liksom att komma upp till Modo, för att de ville göra liksom, de behövde få in en stark första målvakt. De har inte haft någon sen Karol Kristian var där
guldåret,
så att de ville liksom ta sitt lag till nästa nivå och frågade om jag var sugen på att komma upp och spela.
Ja. Och, hur svårt var det alltså, att spela här för Modo? Alltså,
ja, det var jättetufft. Alltså, jag hade en fantastisk tid i Modo och sådär, men som djurgårdare så var det ju tufft att möta Djurgården på Hovet. Det är inget som jag ser någonting om, men det är ju så här, har man varit utomlands så blir man ju också professionell i det man liksom är, utan man blir ju lite legoknäckt över fel ord att säga, men du spelar ändå liksom, gör alltid ditt bästa för det lag du spelar, och det kände att jag gjorde för Modo det året, och sen vart iväg till Riga igen. Men,
och sen fick du avrunda med 3 år i Djurgården.
Ja,
i alla fall,
men jag tror tacksam för den chansen jag fick att liksom förnya min karriär. Jag hade stått och stampat lite grann och visa här på hemmaplan igen att jag kunde vara en första målvakt liksom. Det fanns många det året som jag har stor förtjänst av att kunna fortsätta spela 5-6 år till efter det.
Om det är någon position i ett lag som har förändrats väldigt mycket under de här 20 åren som du höll på med, så är det ju hur målvakterna jobbar. Hur orkar man hela tiden ändra sig och förändra sig från att vara målvakt som åker omkring och slidar och sådär, till liksom att vara som liksom, nästan som en robot där och bara täcker?
Ja, men du måste göra det. Jag tror att det är därför målvakterna kommer så mycket längre nu också, för att många spelare alltså orkar inte göra förändringar i sitt spel, utan som mål, jag tror att jag bytte spelstil 3 gånger tror jag under min karriär. 3 eller 4 gånger fick jag byta. Och det kommer även de målvakter som spelar idag få behöva göra. För att spelet utvecklas hela tiden, och hänger du inte med i utvecklingen så kommer du inte kunna ha de här långa karriärerna som jag och många andra målvakter med mig och utspelare har haft. Utan du måste vara nyfiken på att hitta nya saker och förbättra dig, kolla på YouTube-klipp, lär dig av andra målvakter som kommer upp, yngre målvakter och liksom och såna grejer. Så att man är aldrig fullärd som målvakt, utan det finns alltid mer saker att nörda in sig i liksom.
Ja, precis. Ja, intressant. Ja, du har en fin karriär i alla fall. Vi ska väl avrunda för den här veckan, och nästa måndag så är ju Hans Abrahamsson tillbaka här, och då ska det bli quiz igen, och han kanske kommer in solbränd och full av energi. Tack för att ni är med oss, och vi hörs om en vecka igen. Hej då!
Ha det bra!